Du lyssnar på det 31:a avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och mitt emot mig här på Paradisön med stort P, mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation, Svensson. Läget?
Ja, men det är bra. Det är skönt att vara tillbaka på Paradisön med stort P.
Ja.
Äntligen.
Ja, verkligen. Och hur har veckan varit?
Ja, det var ju bra. Ja. Mycket baseball. Det var en mäktig söndag här. Sunday fun. Det var många matcher som svängde och mycket action.
Ja, och så som vi pratade om förra veckan så var det ju även Labor Day i måndags.
Det var det.
Det var ju en herrans massa matcher på bra tid även då.
Yes.
Mm. Nej, men vad säger du? Vi kör igång, va?
Det gör vi.
Nej, men vi börjar väl som vi gjorde i förra avsnittet. Långt, långt, långt bort från Major League.
Ja, det börjar bli en tradition här i veckans MLB. Men visst måste vi säga Hello Sweden. Och gratulera Leksand Lumberjacks till SM-guldet.
Ja, kul. De vann ju efter 2-1 i matcher, va?
Ja, stämmer. Förlust i första matchen med 4-8, vinst i match 2. Och sen i avgörande matchen var det ju ingen snack, 8-0.
Nej. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät på läktaren där under The Final Out.
Ja. Ja, oh, We Are The Champions, en klassiker. Ja. Men det verkar ha varit härlig stämning i alla fall.
Ja, där missar vi nog faktiskt något. Ja. Vi får banne med bli bättring till nästa år.
Ja, då ska ju fasiken vara på plats.
Mm. Ja, det här var ju faktiskt Leksands 21:a SM-guld.
Mm.
Men det var deras första sedan 2005. Mm. Så det var efterlängtat.
Ja, verkligen. Mm. Och most valuable player i finalserien blev Leksands pitcher och infielder Per Sjörs som kastade ett complete game med 8 strikeouts i match 2 och som dessutom hade 4 hits.
Mm, starkt.
Mm. Och Leksand kan ju faktiskt ta en dubbel i år, för nästa vecka börjar ju finalen i softball och där möter man ju Skövde.
Mm, kul. Och det är ju så, det är mycket för baseballen i Sverige just nu, för samtidigt som softballfinalerna pågår så ska ju det svenska baseballlandslaget ner till, vad heter det, Hoft Dorp eller någonting sånt, ja, i Amsterdam och spela EM.
Ja, mäktigt.
Och det börjar faktiskt idag när den här podden släpps då på fredag 9 september.
Mm.
Och Sverige spelar öppningsmatch mot Tyskland redan klockan 11 på fredag.
Ja.
Sen väntar Ryssland och Tjeckien under helgen innan det rullar vidare under nästa vecka.
Yes, go Sweden!
Ja, det får man säga. Okej, okay, men in i Major League Baseball då.
Mm.
Yasiel Puig är ju tillbaka i The Show.
Ja, han fick sätta sig på Greyhound-bussen från Oklahoma City tillbaka till La La Land.
Mm. Och även om det inte är uttalat så verkar han ingå i någon typ av platoon-uppgörelse då med Josh Reddick där på right field.
Precis, för sen kubanen blev uppkallad igen så har ju Dodgers spelat 5 matcher varav Yasiel har fått starta 2 och hoppat in igen. Resten av speltiden har ju vikts åt Josh Reddick som hade en helt bedrövlig augusti månad men Har sen Puig kom tillbaka faktiskt haft 7 hits på 12 at-bats.
Mm. Ja, det är riktigt bra. Och jag antar att Dodgers är väl nöjda om Puig bara är bättre än den, vad ska man säga, dåliga versionen av Josh Reddick i de matcherna som Puig då får spela.
Absolut, då går man ju på plus kan man säga. Mm. Och, men det är kul att han är tillbaka i alla fall.
Ja, en karaktär och spelare som ju verkligen hör hemma i högsta ligan.
Ja, yes indeed.
Nu är han, som vi kallar, världens bästa pitcher äntligen på väg tillbaka.
Just det, Clayton Disc Brockett Kershaw. Mm-hmm. Han gjorde en så kallad rehab-start i Los Angeles Dodgers farmalag Rancho Cucamonga Quakes.
Ja, oj, det låter som baseballens bakgård. Rancho Cucamonga Quakes. Ja.
Verkligen alltså. Men han pitchade 3 innings när de mötte Modesto Nuts i lördags.
Modesto Nuts, där ringer det en klocka, ja. Fan med. Det är ett lag som vi känner igen från Three Strikes You're Out, va? Mm. Så är det. Och det föll väl tydligtvis väldigt väl ut för Clayton, va?
Ja, han fixade 9 raka outs, varav 5 strikeouts på de 3 innings han pitchade. Men viktigast var att han kändes helt okej även efter matchen.
Mm. Jag läste att han även kastade lite vid sidan av planen efter då. Mm. Han hade gått av för att komma upp i 50 pitcher totalt sett då.
Ja, för att vara redo att kasta på fredag då, alltså idag när det här avsnittet släpps, borta mot Marlins.
Ja, det kommer ju såklart bli högintressant, även om Marlins verkar vara ett lag på slagsida nu.
Mm.
Giancarlo Stanton är borta, även om den här skadan som man trodde skulle göra slut på hans säsong nu ändå kanske är lite lindrigare än befarat väl.
Ja, exakt. Och Donny Baseball...
Don Mattingly menar du? Eller?
Ja, precis, ja. Just det. Han satt och log bakom mustaschen under en presskonferens i veckan och sa att Giancarlo rätt snart kanske kan komma tillbaka några kortare inhopp som pinch hitter. Och det var faktiskt exakt det han gjorde mot Philadelphia i tisdags. Och det resulterade i en enkel liten single och han haltade till första bas och blev sen utbytt igen.
Ja, de förlorade ju trots detta, men Miami är i desperat behov av något som kan vända skutan ju, så är det ju. Ja. De hänger ju verkligen på repen.
Absolut. Men tillbaka till Dodgers. Viktigaste för Los Angeles på fredag är ju inte att vinna utan ändå att Kershaw håller.
Jag tror jag vi har nämnt det tidigare, men visste du att Los Angeles Dodgers låg 8 matcher bakom San Francisco Giants när Kershaw blev skadad?
Just det, och nu ligger de alltså 4 matcher före.
Ja, med en frisk Kershaw kommer Dodgers att vinna National League West, va?
Ja, jo, men du vet, jämnt år, då brukar ju Giants ta hem hela skiten alltså. 10, 12, 14.
Mm, ja, det är sant. Även om San Francisco nu ser ut som raka motsatsen till att vara world champions. Och egentligen, hur ser man ut då?
Ja, kanske som, vad heter de nu? Rancho Cucamonga Quakes, kanske.
Ja, det, jo. Ja, de ser nästan ut som dem nu, tror jag. Ja, nej, men vi kommer återkomma till Clayton i veckans fråga faktiskt. Så att, det är väl lika bra att vi går vidare.
Ja, absolut.
Mm. För vem hade trott att en före detta NFL-quarterback skulle bli lite av en följetong i en podd om baseball? På svenska dessutom.
Ja, inte jag i alla fall. Nej. Men följetongen Tim Tebow, som för några veckor sedan sadlade om till baseballspelare, fortsätter.
Ja, så är det. Han hade ju det där showcaseet i Los Angeles förra veckan.
Mm.
Där han alltså helt enkelt visade upp sig för 28 klubbar, va?
Precis. Mm. Vet du förresten vilka 2 klubbar det var som saknades?
Ja. Det var Cubs och det var Oakland Athletics som såg hela den här grejen som ett promotional stunt, vilket jag är, i och för sig kan tycka är lite töntigt alltså. Hur många scouter har Cubs i the LA area liksom?
Mm.
Och hur mycket har de att göra en fredagslunch i slutet av augusti?
Ja, exakt. Och hur jobbigt är det att stå i solen och kolla på baseball i 2 timmar ljugandes med branschkollegor och press?
Ja, nej, det går bort faktiskt.
Ja, det gör det. Men oavsett man egentligen tycker om hela grejen, det här lilla jippot som det uppfattades som av några ledde ju till att Tebow fick one-on-one-samtal, som det heter, med 5 av de här klubbarna, varav Atlanta Braves faktiskt var den klubben som visade störst intresse.
Mm. Ett Atlanta som för närvarande väl är näst sämst i Major League och som bygger både ny arena och ett helt nytt lag till nästa år. Och ja, de överväger ju alltså starkt att signa Tebow till ett minor league-kontrakt.
Ja, väl medveten får man ju säga om att det är nog en ganska lång startsträcka till det att han eventuellt börjar röra sig uppåt i farmasystemen.
Mm. Men Atlanta håller ju starkt fast vid att detta inte är enbart för att sälja biljetter.
Nej.
Och ja, om det är något lag man ska tro på just när det kommer till framgångsrika sådana här multisportare, så är det ju faktiskt Atlanta Braves. Och då kanske främst tidigare general managern och jag tror han är nuvarande vicepresidenten i Braves, John Sureholz, som inte är rädd att gå på lite ouppträmpade stigar ju.
Nej.
För vem kan glömma Neon Deion Sanders på 90-talet?
Just det.
Baseballspelare och amerikansk fotbollsspelare, till och med invald i NFL Hall of Fame.
Exakt. Och det var ju även Sureholz som plockade sköningen Bo Jackson till Kansas City Royals. Mm. Också grym på både fotboll och baseball.
Ja, en modig general manager där. Och nej, men jag tycker det är lite kul är det ju. Ja. Alltså, ungefär som om Anders Svensson bestämmer sig för en hockeysatsning nu när han la av fotbollen för ett tag sedan.
Ja.
Ja, det skulle vara som om Rögle var på och skickade Tack och Anders till ja, några av sina liksom, samarbetsklubbar.
Ja.
Typ Bjärehalvöns IK eller något.
Vad spelar de för division egentligen?
Ja, typ 7.
Ja. Ja, oavsett så kan det bli en bra PR-affär för Atlanta om ingenting annat.
Ja, om det händer.
Om det händer. Mm.
Och det hände inte. Inte med Braves i alla fall. Här kommer ett snabbt instick med de sensationella nyheterna att Tim Tebow har skrivit på för New York Mets. Så han kommer alltså tillbaka till New York, alltså staden där han inte hade en helt bra tid som quarterback hos New York Jets. Men enligt ESPN ska han först skickas, inte till Bjärehalvön, men nästintill. Han ska ner och träna upp sig i Arizona Fall League i höst. Ja, fortsättning följer. Tillbaka till avsnittet. Så då, har vi blivit lite varma i kläderna den här veckan också.
Jajamän, vi har ju hunnit snacka om allt från Leksand till Disbrock och Quarterbacks redan nu.
Ja, och Rancho Cucamonga Quakes.
Ja, vilken kanonstart alltså.
Ja, men då har det blivit dags för Three Strikes You're Out.
Yes.
Där du ställs inför tre val och måste välja ett.
Mm.
Och idag ska vi skämta, vet du.
Jaså?
Ja, är du redo?
Ja, du vet, jag är född redo.
Ja, det vet jag väl.
Shoot!
Ja, men då kommer här tre... Vad ska man säga? Baseball-relaterade skämt.
Okej.
Okay. Och du får rangordna dem då. 1 till... Vi kör väl 10 som vanligt då.
Ja.
Får vi se. Och det här är formen av lite frågor då.
Mm-hmm.
Mm. Varför är Yankee Stadium the coolest place to be?
Ingen aning.
It's full of fans. Ja, yes, it's full of fans.
Oj, 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 oj.
The coolest place to be.
Det där får ju en 7,5.
7,5, ja, ja, men den är bra tycker jag.
Ja, verkligen.
Mm. Kommer nästa fråga.
Mm.
Och skämt, förhoppningsvis. Vad sa baseballhandsken till bollen?
Nej, jag kan inte ens gissa.
Catch you later. Den är grym.
Den är också grym faktiskt. Aha. Men den får en 7.
Sju, okej. Okay. Då leder fans.
Ja.
Okej, okay. Då kommer tredje här. Vet du reglerna i zebra baseball?
Nej, det gör jag inte.
Vet inte?
Nej, ingen aning.
3 stripes, you're out. Va?
Ja, det får fan en 10. Zebra baseball.
Ja, 3 stripes, you're out. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out. Vi fick ju en hel del skit i sociala medier förra veckan för att vi inte hade någon tydlig stad som vi pratade om.
Ja, men så var det ju. Ja. Men vi vill ju nu i september gå in i lite postseason mode och kommer ju mer och mer fokusera på lagen som är med i racet här på slutet.
Ja, och snarare som du säger, mer om lagen och spelarna än då kanske monumenten och filmerna från olika städer.
Ja, men exakt. Och det kommer vi säkert att komma tillbaka till.
Mm. Men nu kör vi liksom fokus på lagen.
Mm.
Och... Förra veckan blev det en hel del snack om Kansas City. deras uppryckning och The Rally Mantis.
Precis. Och vi har faktiskt fått väldigt goda nyheter om bönsyrsan i veckan när vi blev kontaktade av en insektsexpert.
Jaha.
Som meddelade att med ett 5-star habitat så kan ju bönsyrsor leva i upp till 18 månader.
Ja, det är underbart. Vilket scoop.
Verkligen.
Och kanske avgörande fakta för wildcard-racet i år.
Mm.
Men nu har det faktiskt kommit uppgifter om att Royals är nöjda med RM Juniors tjänster och donerar hen till ett djurcenter utanför stan.
Ja, hen pensionerar sig med ett riktigt bra rekord. 12 vinster och 6 förluster.
Oj, ja det är bra faktiskt. Vet du när hen blir Hall of Fame eligible? Ja, och den här veckan vet jag inte vad det blir för lag vi ska fokusera på. För det är ju lite upp till dig att bestämma. När jag nu kör igång den nya jingeln och frågar dig.
Vem ska dö idag då?
Ja, det är ju segmentet formerly known as the playoff picture.
Yes.
Där du iklär dig rollen som liemannen i Batter's Box och har all rätt att avliva ett eller flera lags slutspelsförhoppningar.
Rakt av alltså.
Ja, bara tjoff! Så, vad har vi idag? Har det hänt något intressant och avgörande sen förra veckan? Då är ju inget lag föll offer för din svingande lie.
Ja, om vi börjar med American League East då, där det är som tätas både om divisionstiteln och om wildcard spots, så har vi faktiskt en otroligt intressant matchserie här nu i helgen mellan Toronto och Boston.
Och två av de här matcherna börjar ju 19.00 svensk tid, på lördag och på söndag.
Mm, det blir en Sunday Funday alltså.
Absolut, Sunday Funday. Men hur står det till i de här lagen då inför den här, ja, vi måste ju ändå säga, hyperviktiga matchserien?
Ja, om vi börjar med Boston då, så blev ju pitchen Steven Wright struken från matchen i tisdags mot San Diego på grund av en ömmande axel.
Ja, det är bara hoppas att knuckleballen kommer tillbaka så snabbt som möjligt. Mm. Han är ju en viktig spelare för Boston.
Ja.
Men det här öppnade ju upp lite för en, vad ska vi säga, persona non grata i Boston.
Precis, pitchen som de flesta Boston-fans älskar att hata. Jag snackar såklart om Clay Buchholz som i tisdags fick chansen till en så kallad spotstart i och med Wrights skada.
Mm, Buchholz som tidigare under säsongen blev förpassad till bullpen efter att ha varit i starting rotation med, ja, rätt katastrofala resultat ju.
Exakt. Och inte ens i bullpen fick han ju pitcha något.
Nej, managern John Farrell gick till och med offentligt ut och sa att han bara tänkte använda Buchholz i en blowout-situation. Mm. Alltså när ett av de två lagen leder så stort så att matchen i princip är över om man bara ska spela av den.
Ja, precis. Och under hela 19 dagar i juli så kom det faktiskt inte en enda pitch från Buchholz. Inte en match i alla fall. Däremot så jobbar han ju stenhårt med Bostons assisterande pitching coach Brian Bannister för att höja sin release point som hade droppat betänkligt den senaste tiden och kanske var anledningen till hans dåliga resultat.
Mm. Ja, men hur gick det då för Buchholz tror du? Jo, så var det. Han släppte som vanligt en massa hits.
Mm.
Närmare bestämt 8 stycken. Men bara en run under, ja, nästan 7 innings när Red Sox slog San Diego Padres.
Mm.
Så det blev en vinst för den gamle Clay. Som, ja, han kanske är på väg tillbaka då.
Mm.
Och det är ju så att Boston har ju rätten till hans tjänster även nästa år om de vill. Så att vi får väl se hur det blir med det. Mm. Jag läste att Buchholz var helt säker på att han skulle tradas tidigare i somras.
Mm.
Men ja, nu kanske han är tillbaka. En gammal Red Sox-räv.
Ja, det får man ju säga.
En rävsax-red. Ja, yes.
Ja, annars är det väl Bostons kollaps man pratar om mest. Först var det ju Andrew Benintendi som man plockade upp för drygt en månad sedan och som gjorde jättebra tills han blev skadad. Och sen var det dags för Juan Moncada som vi nämnde i förra avsnittet. En av de sista kubanerna som hoppade av innan, ja, relationen mellan USA och Kuba tina lite. Och som fick en 31,5 miljoner dollar signing bonus som plåster på såret för att ta sig från Kuba till USA.
Mm.
Han blev i alla fall uppkallad efter 1 september och har hittills gjort det riktigt, riktigt bra.
Mm, så bra att han faktiskt har petat ut Bostons vanligtvis tredje basman Travis Shaw ut på leftfield.
Mm.
Han har förvisso bara 13 at-bats, vilket ju inte är någonting.
Nej, det är inte.
Men ja, visst tar de för sig, Bostons minor leaguers.
Absolut, det gör de.
Mm. Toronto då? Hur ser läget ut där?
Ja, där har ju nyförvärvet deras starting pitcher Francisco Liriano, som han är från Pittsburgh, haft problem med en rygg, vilket gjorde att han fick gå ut efter bara 2 innings i måndagens förlust mot Yankees. Mm. Men enligt Liriano själv så ska det inte vara något problem. Men det återstår att se om han är tillbaka till helgens serie. I övrigt att säga om Toronto så experimenterar man tidigare i veckan med att sätta sin andra basman Devon Travis på lead-off spot. Mm. Han slår ju vanligtvis på position 9 i line-upen, men har varit en av Torontos bästa offensiva spelare sedan All-Star Break. Och om man ska liksom sammanfatta det här så är det ju så att Boston är ju det lag som helt klart har den bästa formen och har haft den senaste veckan. Toronto har haft väldigt svårt och de måste ju rycka upp sig nu om inte divisionstiteln ska glida dem i händerna eller till och med också wildcard-spot.
Ja, men det var ju så, och nattens match, vi spelade in där på onsdagen, den avslutades med att Toronto hade en riktigt bra chans att avgöra mot Yankees.
Ja.
Men där, ja, Yankees, vad blir det? Left fielder Brett Gardner gör en otrolig catch upp mot
home run fence.
Ja. Men vi kan väl lyssna lite på det.
Mm.
Swung on a high fly to deep left. Gardner back. He's on the track near the wall and he made the catch at the top of the wall to win the game. What a finish. Yankees win. The Yankees win.
Ja, men vi kan väl i alla fall sluta oss till att American League East är fortsatt vidöppen.
Ja, den är fortsatt vidöppen och de tre första lagen lever ju i högsta grad.
Mm. Men om vi går över till American League Central så känns Detroit Tigers ganska heta, va?
Ja, absolut. De har ju 6 vinster på 7 matcher och är 11-3 i win-loss senaste 14.
Mm.
Och under de här 14 matcherna har ju Justin Upton slagit 8 homeruns. Så han är ju steket i alla fall.
Mm.
Men även Detroit då, som sagt, som på knappt 3 veckor egentligen har gått från att ha haft en 19% chans att gå till slutspel till att numera ligga på 61%.
Mm. Ja, nu ligger de en match bakom Baltimore Orioles för det här andra wildcardet och är 4,5 matcher bakom Cleveland Indians i sin egna division då.
Exakt. Och det som skulle kunna spetsa till det är ju att Cleveland och Detroit möts ju 7 gånger under september.
Mm. Ja, det är klart. Det ska mycket till, men ja, vi kan väl hänga kvar lite vid Detroit.
Yes!
För det känns som att vi måste säga någonting om Justin Verlander.
Mm, absolut, den forna storpitchen som fortfarande ska tjäna drygt 100 miljoner dollar under 4 år till med Tigers.
Mm.
Han är ju bra igen nu helt plötsligt.
Ja, visst är han det. Alltså, över 200 strikeouts för första gången sedan 2013. Och ja, han har tagit 14 vinster i år mot bara 7 förluster.
Mm. Och det här är ju faktiskt spelaren som du inför säsongen sa var en spelare i hela American League Central som var mest betydelsefull för utgången i divisionen.
Ja, det stämmer bra. Men det var väl i och för sig för att osäkerheten inför säsongen var så stor. Så att, ja, men det är ett statement jag fortfarande kan stå för.
Mm.
Och som sagt, han är ju bra igen. Och Tigers är med i racet, mycket på grund av det. Verlander var ju tidigare en pitcher som struntade i scouting reports på de slag men han skulle möta. Och han var tidigare en pitcher som kastade sin fastball i 96 miles per hour och som till och med sparade krut till i slutet av matchen, alltså 7:e, 8:e, 9:e inningen.
Mm.
Då han allt som oftast liksom blåste iväg bollen i 98-99 miles per hour. Och han var tidigare en pitcher med en nästintill olagligt bra curveball och en pitcher som vann typ alla matcher och fick alla priser som gick att få. Han var en pitcher som betedde sig som Sovjetunionen på kullen. Det tror jag du har sagt i tidigare avsnitt faktiskt. Klart han inte behövde kolla scouting reports.
Nej, alltså han dikterade ju världen i princip. Mm.
Men så var det inte förra året, 2015, då en strimlad tricepsmuskel gjorde honom till en rätt medioker pitcher.
Mm.
För att vara snäll, alltså. Han var faktiskt en nästan 7 i earned run average katastrof. Största skillnaden var att hans fastball hade blivit långsammare. Så vad tror du han gjorde då?
Ja du, hade varit jag så skulle jag ha kastat mer junk, alltså skitbollar som change-ups och curveballs utanför strikezonen och sånt.
Ja, det hade jag också gjort och även gissat att Verlander skulle ha gjort. Eftersom det är vad alla pitchers alltid har gjort när deras hastighet börjar svika i slutet av deras karriär kan man väl säga. Eller om det inte funkar.
Mm, men det gjorde han alltså inte.
Nej, tvärt emot. Han kastar numera sin lite långsammare fastball oftare.
Mm.
Och har börjat att dominera igen. Konstigt va?
Mm.
Tidigare visste alla att han kastar fastballs i början av varje at-bat, alltså varje sekvens när han möter en ny slagman, för att sen så att säga put them away, alltså sätta dem på bänken med några curveballs och avsluta dem. Nu är han mycket mer oförutsägbar och mixar in många fler fastballs alltså. Och ja, det är läskigt att möta när det blir så oförutsägbart och oberäkneligt. Ja. Men nu blir det som vi sa väldigt svårt att nå Cleveland hur som helst, oavsett om Verlander skulle vinna alla sina matcher han har kvar.
Men ett wildcard finns ju inom räckhåll.
Ja. Och tänkte jag möta en superrutinerad Justin Verlander i en one game winner takes it all showdown här den i början av oktober. Nej, det skulle inte jag vilja göra i alla fall.
Nej, inte jag heller alltså.
Nej. Ja, men hur går det för tidigare stekheta Kansas City då?
Ja, de har väl kallnat lite grann. Alltså, förra veckan så gick de exakt som Cleveland och Detroit. Alltså 3 vinster och 2 förluster och ligger 4 matcher bakom i wildcard race. De är 5 lag att gå om.
Det börjar alltså se lite tyngre ut nu med bara, 24 matcher kvar att spela.
Ja, exakt. Jo, men det gör det. Men jag ger dem en vecka till i alla fall.
Okej, härligt.
Men några som varken Detroit eller Kansas kommer att få möta i en eventuell American Leagues wildcard-match tisdag den 4 oktober är nog Seattle Mariners, va?
Ja, precis. Senaste 10 matcherna har de 2 vinster bara. Mm. Och de ligger 6 matcher bakom och... de måste förbi 6 andra lag.
Ja, exakt. Seattle som för bara några veckor sedan var 1 match från wildcard-spot med nästan 50% chans att nå playoffs har ju sedan dess rasat. De avslutade i augusti med att förlora 8 av sina sista 9 matcher. Närmsta veckorna så har de i och för sig slag på sen Oakland kvar att möta 7 gånger och worst team in baseball Minnesota 3 gånger. Men man har även formstarka Houston i 6 matcher och Toronto som slåss om divisionstiteln i 3 matcher.
Så är det Seattle som liemannen ska hugga denna vecka?
Seattle är gone.
Ja, Seattle är gone. Okej. Ja, men snabb summering av läget i American League då. Cleveland blir kungar av Central och Texas leker hem American League West.
Ja.
Så var det va. Och de 2 wildcard-platserna, de står då mellan East-lagen Toronto, Boston, Baltimore samt Detroit, Kansas City och Houston.
Ja, och alla andra är gone.
Är det så? Men på tal om det alltså, du har inte ändrat uppfattning om redan begravda Yankees-liket, eller?
Ja, alltså visst, de går ju rätt bra nu. Alltså, men jag ser inte som troligt att de ska kunna kliva förbi alla andra lag i wildcard-racet. Men å andra sidan så har de bara 4 förluster fler än Toronto som leder divisionen.
Och det kanske är en enklare väg då, eller?
Ja, varför inte? Med tanke på att de är 4 förluster bakom i båda tabellerna och behöver bara, inom citationstecken, ta sig förbi 3 lag i divisionen jämfört med 4 i wildcard-racet så kan man ju resonera så. Men båda vägarna ser ju dagsläget för svåra ut. Jag tror att Yankees stannar under marken.
Okej, okay, ja. Ja, men om något händer nästa vecka får vi väl ta fram spaden och göra ett grävjobb någon mörk natt och återuppliva The Baby Bombers.
Ja, i så fall så tar jag med hjärt- och lungräddningsmaskinen om du tar spade och smink.
Jajamän, deal. Okej, det var American League. Ska vi ta en liten snabb titt in i National League och se om liemannen vill svinga fritt där, eller?
Ja, men det tycker jag. Ska vi ta och börja med det skadeskjutna New York Mets som börjar få liv igen?
Trots att de snart får börja annonsera på blocket efter starting pitcher så är de ju faktiskt med.
Ja, precis. Ja. De har ju alltså Zach Wheeler, Steven Matz, Matt Harvey och Jonathan Nies på skadelistan.
Vilket har gjort att vår favorit The Big Sexy...
Ja, Bartolo Colon.
Seglat upp till nummer 3 i starting rotation. Alltså snubben som vid 43 års ålder bara var tänkt att vara en backup starter har nu haft en stor del i Mets förvandling.
Men visst är det så. Och New York Mets som den 19 augusti hamnade 2 matcher under 500 och då hade 7% chans att gå till slutspel har efter det då gått 11-4 i win-loss. Och Bartolo har i sina matcher de senaste 7 starterna har gått 4-1 med en earn average på 2,25. Man måste ju säga att om New York Mets har det här i sig så är det ju urstarkt med tanke på alla skador på pitches. Vi har ju tredje basmannen David Wright också till exempel och så en massa andra skador. Man är ju redan borta med divisionstiteln som kommer gå till Washington, men man är ju för närvarande bara 1 match bakom St. Louis.
Ja, och något som talar för New York Mets är att de har haft en mycket mer fördelaktigt schema kommer de ju ha här framöver, en exempelvis St. Louis Cardinals, som ja, är ett av de lagen man för tillfället jagar då.
Yeah.
Mets har bara 3 matcher kvar mot motstånd som ligger över 500 i win-loss.
Mm.
Alltså, ja, de bästa gängen kan man väl vara.
Ja.
Säga. Medan St. Louis Cardinals har 6 matcher mot överlägsna Chicago Cubs och 4 mot San Francisco Giants som också är inblandade i striden om wildcard. För ja, nu är det så att Dodgers kommer ta National League West.
Jo, men det tror vi va. För San Francisco har haft det riktigt, riktigt tufft och har det tufft just nu. Och jag läste att deras batting average senaste 5 matcherna var 0,99.
Otroligt dåligt. Alltså det vinner man ju ingen titel på.
Nej, absolut. Och inte heller statistiken som säger att San Francisco på 56 försök aldrig har lyckats vända eller ta match till extra inning när man legat under inför den 9:e inningen, talar ju för laget.
Nej, det måste vara något slags rekord va?
Ja, ja, vi får se vad managern Bruce Bochy kan göra. Han kan ju i alla fall inte luta sig tillbaka, titta på almanackan och se att det är ett jämnt år i alla fall.
Nej, precis som vi snackade om lite i inledningen av programmet.
Mm.
I bägge de här divisionerna, alltså National League East och National League Central, har vi ju haft varsitt lag som har varit med och lagt sig i slutspelstriden.
Mm.
Alltså dels uppstickaren Miami i National League East och Pittsburgh Pirates i National League Central, som man hade en del förväntningar på inför säsongen.
Ja, precis. Att Miami med en av ligans lägsta payroll skulle vara där och nafsa hade man inte förväntat sig, men att Pittsburgh skulle vara där trodde vi. De har ju 4 raka players bakom sig och jag hade börjat tro på att management Clint Hurdle skulle få ihop ett slagkraftigt lag även den här säsongen. Så blev inte fallet tyvärr, för Pittsburgh har ju faktiskt 8 raka förluster nu och verkar vara helt under isen. Jag tror att de har gett upp och även fast de inte har det så blir det för svårt. Och samma sak är med Miami som verkar ha landat nu.
Mm.
Deras ace José Fernández har förlorat 6 av sina 7 senaste starter och som vi nämnde tidigare, deras power hitter Giancarlo Stanton som vi alla trodde skulle genomgå season ending surgery är tillbaka, dock endast iklädd pinch hitter rollen.
Mm, och det kommer ju inte att räcka.
Nej.
Så, aha, är det alltså dags att svinga lien nu eller?
Ja, men det är det. Alltså, jag säger bye bye Miami och Pittsburgh.
För i år.
Ja.
Swoosh.
Yes.
Värsta Nike-reklamen.
Ja.
Ja, men snabb summering av National League då. Titlarna är klara, i alla fall för Washington Nationals och Chicago Cubs. Dodgers har lite mer än ena benet där. Ska vi säga ett ben och en vad kanske?
Ja, men det tycker jag.
Ja, de 2 wildcard-platserna står mellan San Francisco, St. Louis och New York Mets.
Mm.
Borta är då Miami Marlins och Pittsburgh Pirates.
Ja, men där har du alltså, svart på vitt.
Och lite blod på kepan.
Jajamän.
Ja, men vad bra. Då har vi en alldeles strålande och uppdaterad playoff picture igen. Det känns bra.
Jajamän.
Blir spännande att se om något dramatiskt händer till nästa vecka. Men nu, mitt favoritsegment så här, ja, vad har vi kört drygt en halvtimme in i avsnittet.
Mm.
Jag snackar mat, käk, krubb. Och vet du, i veckan så hörde jag kanske ett nytt sätt att marknadsföra räkor.
Alltså?
Ja, som havets bacon. Vad tror du? En hit? Eller? Ja. Ökade försäljningssiffror för räkor?
Jag tror det faktiskt.
Ja. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum.
Ja, och nu när vi tyvärr går mot hösttider så...
Ja, gör vi verkligen det? Alltså de senaste dagarna har det varit nästan lite speedos-väder va?
Ja, jo det är sant.
Ja, om det någonsin är speedos-väder.
Ja. Men med lite tur så kanske vi kan få en liten indiansommar. Men oavsett så, till slut så kommer ju i alla fall hösten att komma, det kan vi inte göra så mycket åt. Och då tänkte jag att man skulle laga lite höstigare käk. Mm. I form av en gryta som man kan släva i sig framför brasan när man kollar på den spännande avslutningen av ligan.
Ja, ja, men vad blir det i den grytan då?
Ja, men det blir en braised short rib and sweet potato chili.
Ja, mäktigt.
Och då börjar man med att värma lite rapsolja i en stor gryta. Och så tar man då sin short rib och...
Ja, vad är short rib för något?
Ja, på svenska heter det revbenstek faktiskt.
Aha, okej.
Okay. Den tar man i alla fall och gnider in med 2 matskedar krossad kummin, en tesked chilipulver. 2 teskedar oregano.
Va? Kom inte fram till, jag tror det var i avsnitt 20, att vi hatar oregano.
Just det, för helvete. Ja. Jag tror att du är med, Rocky. Ja. Vad fan ska jag hålla på med?
Inga recept med oregano.
Nej, det fastslår vi här och nu.
Ja.
Ja, men okej. Istället för oregano så tycker jag så för att man tar paprikapulver. Okay. Eller lite cayennepeppar. Det kan ju aldrig gå fel.
Ja, är bra mycket bättre än oregano.
Ja, precis. Mm. Sen så avslutar man med salt efter tycke och smak. Och därefter så bryr man på köttet i 5 minuter ungefär. Lyfter ut revbensteken och slänger i en stor tärnad gul lök.
Okay.
Tesked vitlökspulver eller några vitlöksklyftor, vilket jag personligen föredrar. Mm. En choppad jalapeno och en matsked chilipulver.
Ingen oregano nu, hoppas jag.
Nej, ingen mer oregano. Det var sista gången vi har hört det ordet i den här podden.
Bra. Oregano.
Oregano.
Yes.
I med 2 matskedar tomatpuré och sen så en lite kyckenbuljong, en flaska lageröl och så 3 stora, ganska grovt hackade sötpotatisar.
Okay.
Sen tar man då sin revbensstek, skär den i lite mindre bitar, slänger i dem och så låter man allting koka ihop ungefär en timme. Eller när köttet är genomstekt och chilin börjar tjockna. Då.
Yeah.
Och det här serverar man med riven cheddar, jalapeno och varför inte en klick crème fraîche?
Varför inte? Och vad dricker man till det här då?
Jo, det ska jag berätta för dig. En iskall flaska Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, det har ju droppat in en fråga som bland annat berör Clayton Kershaw och andra starting pitchers och deras betydelse för laget.
Ja, men precis. Vi har fått ett mejl från Andrea som skriver så här. På topp 10 bäst betalda spelare finns 7 stycken pitchers. Den så kallade S-rollen sägs vara betydelsefull för att vända förlorade trender, äta många innings och så vidare. Men är det rimligt att en spelare som bara kan påverka var femte match tjänar mer än en positionsspelare som kan påverka så gott som varje match? Red ut, tack. Och keep up the awesome work.
Ja, men vad härligt. Mm. Okej, ska jag börja lite då?
Ja.
Det är lite beroende på hur man räknar, om man tar kontraktets snittlön per år eller om man räknar in reklampengar och sådär.
Mm.
Ja, så kan ju den här topp 10 bäst betalda spelarelistan se lite olika ut. Jag vet inte vilken lista som Andreas har utgått ifrån. Men den lista som jag brukar använda mig av och referera till, det är Forbes lista då.
Ja.
Och på den topp 10-listan, där finns endast 4 starting pitchers. Men å andra sidan så är de väldigt högt upp på den listan. Det är Clayton Kershaw då som nummer 1. David Price, pitcher i Boston, som nummer 2. Detroits Justin Verlander, som vi tidigare pratade om, som 4. Och gamle trotjänaren i New York Yankees, CC Sabathia, på 7:e plats.
Mm.
Så ja, oavsett hur många de är, så är ju Andreas fråga helt klart väldigt relevant. Alltså.
Absolut.
Är det rimligt att en spelare som bara kan påverka var femte match tjänar mer än en positionsspelare som kan påverka så gott som varje match? Men ja, skillnaden i, ska vi kalla det, alltså aktiv påverkan på spelet är kanske inte så stor mellan pitchers och positionsspelare.
Nej, om man nu ska förenkla svaret en hel del kan man säga så här att ett lag spelar ju nästan 1500 innings varje säsong.
Mm.
Och då, det är om man tar 162 matcher gånger 9 plus några matcher med extra innings här och där.
Mm.
Och en starting pitcher kastar ungefär 200 av dessa innings.
Mm. Mm.
Det blir ju ungefär 13% av lagets alla innings under en säsong.
Okej, 13%.
Mm. Ja, och det här kan ju jämföras med att en positionsspelare max kan slå 1 av 9 at-bats för sitt lag.
Mm. Ja, en lineup består ju av 9 spelare som
exakt
varvar. Så att, ja. Yes,
och en spelare står ju då för ungefär 11% av gångerna man ska upp och slå.
Mm.
Och sen så kan man ju addera ett par procent för vad en positionsspelare faktiskt bidrar med defensivt. Och då hamnar man ungefär på 13%.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja, på så sätt så påstår du då att man på ett ganska enkelt sätt kan visa på och säga att starting pitchers och positionsspelare har ganska likvärdig betydelse för sitt lag då.
Ja, precis.
Mm.
Alltså det går ju att grotta ner sig i det här hur mycket som helst. Men jag tycker att det är en ganska enkel förklaring som jag hoppas Andreas är nöjd med.
Ja, jo. Annars mejlar han väl igen antar jag.
Eller så får vi en känga i sociala medier.
Ja, men det tål vi.
Det tål vi.
Ja, vi tål allt. Ja, men på tal om att mejla oss och sociala medier innan vi stänger ner för den här veckan. Följ oss gärna och prata med oss i sociala medier. På Twitter och Instagram heter vi Veckans MLB. Gilla gärna våran sida på Facebook. Där heter vi Sunday Funday.
Ja, och sätt gärna betyg i iTunes.
Ja, det vore superbra. För då kan den komma lite högre upp i sökningar och bli lite lättare att hitta för andra baseballintresserade.
Mm.
Och det är väldigt roligt att gå in och läsa de där fina betygen vi får.
Ja, verkligen.
Ja. Och ja, men vad använder vi för hashtag då?
Ja, du, det är väl veckans MLB, va?
Ja, bra. Ja, men maila oss gärna frågor, funderingar, applåder, burop eller idéer, tips, whatever. Till vilken adress?
hello@sundayfunday.se.
Ja, du håller ju koll på den inkorgen dag som natt.
Dag som natt.
Ja, och du gillar ju att sitta och knåpa på de där svaren.
Jajamän.
Jag brukar få en kopia då och då. Det är kul för mig med. Ja, men då återstår bara en sak, om inte du har något att tillägga.
Nej, det är väl bara att jag ser fram emot helgen där vi har några spännande matcher framför oss.
Mm, kul, det börjar ju verkligen bränna till nu.
Ja.
Okej, okay, all right, men då har det blivit dags att avrunda veckans avsnitt.
Mm, tyvärr.
Det gör vi. Ja, vi gör det som vanligt med lite musik. Och ja, vi har pratat lite grann om Boston och vi kommer säkert göra det mer här framöver. Och då tänkte jag det skulle vara lämpligt med lite musik därifrån. Och då är det så att vid varje hemmamatch på Fenway Park spelas den här låten före botten av den åttonde inningen. Det går en skröna om att den spelas för en nyfödd babygirl till en person som heter Billy Fitzpatrick. Och han jobbade på arenan i över 20 år. Men det är troligtvis inte sant. I verkligheten blev den här sången, som alla Red Sox-fans numera kan som ett rinnande vatten, lagets inofficiella themesong enbart för att Amy Toby, tjejen som var ansvarig för vad som spelas på arenan, hade hört låten i andra idrottssammanhang och gillade vad hon hörde. Ja, så enkelt kan det vara, men bra är den. Så hon tog med den i Fenway Parks låtlista. Och hon fick rätt snabbt känslan av att låten fungerade lite som ett good luck charm. Och den blev kvar i listan. Och är det fortfarande. Va? Inte illa för en låt som skrevs på mindre än en timme i ett hotellrum i Memphis 1969.
Nej.
Ja, Olof, någon mer?
Nej, nu tror jag faktiskt att vi stänger där på topp. Good times never seemed so good.
Nej. Och det är faktiskt fredag och jag vill ha en något ösigare version än Neil Diamonds original. Mm. Så att valet föll på inget mindre än Deutschlands partyband nummer ett, Die Lollies.
Va? Ja, mäktigt.
Ja, i en liveupptagning från någon oktoberfest i Stuttgart. Hur låter det?
Ja, det får vi snart höra.
Ja, men då åker vi. Nu låter vi The Lollies med låten Sweet Caroline ta oss in i helgen.
Chipparella på er.
Ciao. Where it begin? I can't begin to know when. But then I know it's growing strong. It wasn't the spring. Spring became the summer. Who had believed it'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Så blev inte fallet tyvärr för tyvärr. Vad skulle vi säga? Så blev inte fallet tyvärr för behöver inte ta några siffror på Miami då. Eller?
Nej.
Så blev inte fallet tyvärr för ja, man måste säga under någon period eller?
Nej.
Så blev inte fallet tyvärr för
Pittsburgh har gått 5-10.
Ah, okej. Okay. Mm. Så har ju Pittsburgh gått 5-10.
Mm.
Men hur fan ska jag måste nästan klippa ihop det här på något sätt.
Sweet Caroline.
Fan ska vi få upp det här nu?